Ett poddtips från Podplay.
Hej, Hasse Aro här. Nu är min podd Fallen jag aldrig glömmer tillbaka med en ny säsong. Hör bland annat om pyromanen som skrämde slag på befolkningen i Tranås i över 20 år. Mordet på Segambino och många fler i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Tagga till nu för fan!
För fan!
Nu Britt-Marie, kör för fan!
Oh my god.
Oh my god.
Vi kan inte säga we're back again för att det har vi gjort det 15 000 gånger.
Det är någonting med att det är det som kommer till när man sitter här igen och så säger man åh herregud, för att man behöver så här, samla sig lite inför att podda. Och det är så, åh herregud, nu är vi tillbaka igen.
Förstår du vilken sjuk impact på kulturen som de 90-talsbanden gjorde på oss?
Helt sjukt.
Det är helt bisarrt.
Ja. Hur mår du denna veckan?
Jo, men jag mår bra.
Ja,
skönt. Det, ja. Det funkar fint, vet du. Bilen rullar, barnen skrattar och ler. Så jag kortfattad igen. Det är jättebra.
Ja, vad skönt.
Ja. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag börjar bli stressad över att det nu är mitten på sommaren.
Sämst. Vad är sämst?
Nej, men jag tycker det är fantastiskt också. Va? Men det är också så läskigt för att jag tänker ju fortfarande att det är juni.
Nej, men jag tänker ju att det är typ maj och att sommaren inte har börjat.
Ja, så tänker jag att vi är kvar i typ mars.
Ja, men, vilket är helt sjukt för att tidigare så tänkte jag ju att nu är snart sommaren slut.
Ja.
Det tänkte jag ju när sommaren började.
Ja.
Jag bara, snart är det november. Ja. Man bara, ja men nu är det ju snart november. Kanske ska preppa lite för det mentalt. Istället för så här, men det är typ maj nu. Man bara, nej,
men samtidigt känner jag att jag karpar mer än vad jag gjort på väldigt länge.
Jag också.
Jag har badat så ohyggligt mycket.
Åh, fantastiskt. Gud vad fint där.
Och det är väl någon form av sommarstämpel. Att bara kunna så här, dra ner och bada. Oavsett tid på dygnet, obs.
Exakt, men precis, för det är någonting väldigt... barnsligt med det.
Ja.
Det är ett sommarlov.
Ja.
Nu ska inte barn springa ut på natten. Men förutom det så är det jättebarnsligt.
Men bara att kunna nattbada. Jag har ju aldrig gjort det.
Nej,
fram till den här sommaren.
Ja. Du har lite kvar att göra på den fronten.
Ja, gud, jag nattbadar. Men det är för att jag är så jävla ledig också. Jag kan verkligen vara vaken sent och bara, nu ska jag gå ner och bada. Och så gör jag det.
Det är så skönt, det är inte några folk där heller. Ska man bara slänga av sig kläderna. Har jag berättat om jag nattbadade vid Strandvägen?
Vid Strandvägen?
Ja.
Strandvägen är alltså en lyxig gata.
Riktigt lyxig
gata. Det är en
av
de dyraste, om inte den dyraste gatan i Stockholm.
Jo, jag tror det.
Vad gjorde du där? Jag vet.
Jag hade en kompis som bodde där, högt uppe. Och så hängde vi där en sommar. Och då fanns det en liten strand, upptäckte jag.
På Strandvägen? Who could have known?
Vem kunde tro det? Upptäckte jag en sen natt på väg hem från Kroga. Så då kastade jag mig, slängde jag med kläderna. Då var jag ung och dum. Nu kanske får man nattbada? Eller, nej, inte nattbada. Jag menar nakenbada.
Jaha, ja, om du inte stör någon annan. Eller jag vet inte, killgissning. Men varje gång jag nakenbadar, eller nej, varje gång jag nattbadar så nakenbadar jag ju. För att det är så spontant. Och man kanske är jag erkänner, jag kanske har varit lite full varje gång.
Kanske lite.
Inte, jag skulle aldrig gå och bada. Där jag inte bottnade om jag var packad. Nej,
jag skulle aldrig gå och bada nykter.
Nej,
jag bara, Klara.
Jag vill bara, om min mamma lyssnar på det här, jag vill verkligen bara säga att så här, om jag var så packad att jag då hade jag aldrig gått och badat.
Nej.
Men här kanske man är lite man har lite roligt så här, man är lite fnissig och då kan det vara skönt att ta dopp. Men det är också, jag har ju börjat hoppa från trean och det är ju någonting jag aldrig skulle få för mig att göra om jag kanske inte hade tre bärs i kroppen.
Det, har jag berättat om hur de gör hemma där jag spenderade mina tonår?
Nej, vadå?
Där sätter de ju ibland, de gjorde det i alla fall för 10 år sedan, då sätter de järnpålar under hopptornet.
Det har de, gjorde de inte det i typ hela Sverige för bara några år sedan?
Jo. Det var trendigt då.
Fan, vad sjukt.
Kul när folk engagerar sig för samma sak, tycker jag.
När jag var liten, när jag var kanske 7-8 år, så var jag hos mina morföräldrar där de bor på västkusten och badade. Och där finns det en sjö som heter Aspen. Ja, är det relevant? Vad vet jag? Det som är roligt är att hållplatsen hette Aspedalen. Och då var det ju såklart några lustigkurrar som klottrade ett G framför. Så att det blev gaspedalen. Och det var ju helt fantastiskt.
Jätteroligt. Ja.
Där brukade vi bada då när jag var liten på somrarna. Och där fanns det ett jättestort hopptorn. Jag tror att den högsta var kanske 10 meter, 5 meter, 3 meter eller något sånt. När man är 7 år så är det ofantligt högt i alla fall. Och där fanns även ett rep som en lian som man kunde slänga sig från femman och ut. Men då var det också någon då som råkade fastna med foten på något sätt och slet av en tå.
Oh, jag får panik.
Det var riktigt äckligt.
Oh, jag får panik.
Så det var allt jag kunde tänka på när jag var liten.
Nej, men alltså, såg
det där repet. Man var där i, har någons tå suttit.
Åh, för fan. Alltså, jag får rysningar över hela mina ben nu. Jag känner det ända upp i skägget. Ja. Det är så fruktansvärt.
Jag tror jag ska säga ända upp i stjärten.
Jag känner det ända upp i stjärten, klar. Du har gått långt. På tal om det.
Ja. Vet du vad din stjärt.
Nej, men på tal om vissa stjärtar. Vet du vad det är för dag idag?
Alla stjärtans dag.
Nej, men det var det passat.
Ja, otroligt.
Nej, idag är orgasmens dag.
Nej.
Jo, då vill jag lova.
Interesting. Vad ska jag göra sen? Jag vet inte.
Ja, men precis. Kanske ett tillfälle. Nej, nu höll jag på att säga något jätteopassande. Folk får göra precis vad de vill på orgasmens dag. Fira den hur som. Det är så härligt. Förra veckan, vet du vad det var för dag då?
Hela förra veckan eller
nej,
en av dagarna?
En,
förra
en av dagarna. Nej, måndags tror jag att det var. Silikonbröstens dag.
Nej, har de en dag?
Ja, då, det har de.
För det de har alltså inte lika många dagar som jag har.
Har du en egen dag?
Ja, min födelsedag.
Jaha, okej. Oh, jag trodde att du skulle säga så här, Tahult har gjort mig
Clara
till...
Clara Henry-dagen. Jag läste på... jag är väldigt upprörd över en grej idag, Gustav. För jag läste på Taylor Swifts Instagram för inte jättelänge sedan, men ändå några dagar sedan, om det här som nyligen har hänt med hennes skivbolag.
Visst, en härlig historia.
Ja, och den gör mig väldigt upprörd, för som vi alla vet är jag ett stort fan av Taylor Swift. Jag tycker att hon är fruktansvärt bra. Jag tycker att hon gör makalös kommersiell pop. Jag älskar kommersiell pop. Jag älskar Taylor Swift. Jag tycker att hon har en bra röst. Jag tycker att hon skriver roliga låttexter. Mm. Jag känner ett sväng i mina ben när jag hör hennes musik. Hon är den enda som jag skriver in i min kalender när hennes nästa singel och album kommer komma ut. För att jag får inte missa det.
Att du har en enda som du gör som jag blir jag så lycklig av. En gång i tiden skrev jag upp ett Whitney Houston-datum det skulle sändas på tv. Oh. Om 11 veckor hade jag räknat ut då, beroende på när det hade sänds i USA och när de skulle komma till det avsnittet i Sverige. Så att, girl, I hear you. Jag förstår det. Nej, men det är ju faktiskt helt sjukt. Mm.
Taylor är en sån artist som har... Det känns som att hon har varit med om så jävla mycket oförtjänt skit. Mm. För hon är ju inte nog med att hon skriver typ all sin musik. Mm. Inte själv, hon skriver ju ofta med andra, men hon ligger ju bakom sin egen musik.
Precis som alla andra människor har skrivit musik väldigt länge. Det var länge sedan man slutade skriva en och en.
Gud, Och att hon alltid är den som kommer liksom med typ första idén och att hon är så jävla musikaliskt begåvad och jag vet inte hur många instrument hon kan spela och att hon liksom... Hennes första album har ju hon ju skrivit helt själv.
Ja,
alltså 100%
exakt.
Själv.
Ja, verkligen.
Och sen har hon varit med som låtskrivare på alla låtar hon någonsin har släppt.
Nej, men det drar ju mig osökt till Mariah Carey som har fått precis samma bemötande fast i 30 års tid. Skrivit varenda låt, varit med och producerat dem. Vad pratar folk om? Jo, eventuella pojkvänner. Mm. Hur mycket de väger. Mm. Vilka deras kompisar är. Mm. Så otroligt tråkigt.
Taylor Swift fick liksom i alla år skit för att hon har en väldigt smal kropp. Mm. Att folk hånade henne för att hon inte hade några kurvor, att hon var en pinne, liksom,
en
att hon var ful
kvinna.
Och oattraktiv. Och att hon då, jag vet inte om hon har bekräftat eller dementerat det här överhuvudtaget eller om hon bara har låtit det pass, låtit det slide. Men hon har ju, det är ju ganska tydligt att hon har opererat sin kropp i alla fall. För att hon har betydligt större bröst en större rumpa än vad hon har haft tidigare. Mm. Och då är det klart, då får hon ju skit för det här också.
Naturligtvis.
Att hon är utseendefixerad, att hon vill vara någon hon inte är, jada. Så man kan ju inte göra rätt. Mm. Men så det, välkommen till livet som kvinna i offentligheten.
Yes.
Helt enkelt. Men hon är ju också utsatt för någon jävla mobbningsfason från typ Kanye West och Kim Kardashian. Liksom deras historia går ju way back.
Jättelänge. Och också som, det är en sån rövig historia när Kanye West och den här jävla gubben går upp på scenen när Taylor vinner. Är det typ ett av hennes första pris? Det är liksom ett stort pris i alla fall. Det är MTV.
Hon vann bästa kvinnliga video.
Okej.
Så frågan är då, för Beyoncé har ju, vinner ju samma år bästa koreografi,
okej.
Bästa redigering.
Mm.
Så att jag menar att Beyoncé vinner ju redan väldigt mycket. Och otroligt. Kanye West har mage när Taylor Swift vinner bästa kvinnliga video på Video Music Awards. Att han går upp, tar mikrofonen och säger att hon inte är en värdig vinnare.
I'mma let you finish, säger han. Det är han som bestämmer när hon pratar och inte. Och sen så förklarar han att typ, kul. Kul att du håller på. Men Beyoncé hade en av de bästa videorna i världshistorien. Säger han då. Taylor står där och bara, vad ska jag göra nu? Och världen brister ut i något slags, jag menar, hon fick ju väldigt mycket, hon fick ju ändå liksom en del sympati, men det var ju så otroligt många som drev med det här tillfället. Det var
Valde sida på något sätt.
Ja,
att det var plötsligt en West versus Swift. Mm. Att du kunde välja sida. Ja. Och det här eskalerar ju. Det slutade ju inte här med en pissig engångsföreteelse. Utan sen så släpper Kanye en låt där han sjunger I think me and Taylor might still have sex. I made that bitch famous.
Och det här är många, många år efter den här incidenten. Så att nu vad snackar vi? 2017 kanske? Någonstans där?
Ja. Ja. Någonting sånt. Var på Taylor i ett annat pris hon vinner, och det har jag glömt vilket det är, går upp på scen och säger till sina fans bara, jag har kämpat för det jag har gjort. Ingen annan än mig själv har gjort mig känd. Så jag har vunnit mina priser för att jag har förtjänat dem, så låt aldrig någon annan sätta sig över er. Vilket jag tycker bara så här, hon nämner ingen namn. Hon har liksom värdigheten att veta sin historia. Och bara säga att så här, jag tackar mig själv för att jag har kommit långt.
Yes.
Och det här är ju ett svar på hans låt, såklart.
Yes.
Vilket man vet om man vet. Yep. Vilket man vet. Men att då släpper Kim Kardashian något liksom så. Det här är för övrigt liksom olagligt i USA att typ banda någon utan den personens vetskap.
Yes.
Där Kanye har ringt Taylor och frågat henne, är det okej om jag sjunger I think me and Taylor might still have sex. Och Taylor är lite så här, lite puffig i telefonen. Bara, ja visst. Typ. Det är, för mig är det okej. Okay. Men hon säger ingenting om att han ska sjunga I made that bitch famous. För det första är en väldigt kränkande mening. Bara att han gjorde that henne känd bitch. Genom att gå upp på scenen och ta micken ifrån henne. Men också att han kallar henne bitch.
Mm, absolut.
Alltså, ja, och att sen att Kanye även släppte en video där Taylor med flera ligger nakna i en säng, och det är ju datanimerat såklart, men det är också ett jävla övertramp.
Precis, och det var väl också detaljer som man kanske inte gick igenom i det här telefonsamtalet. Mm. Utan det dumma blev ju att Taylor sa ju först att det har inte hänt.
Mm.
Vi har inte pratat i telefon.
Mm.
Och sen så släppte de tejpet.
Mm.
Och då briserade det ju. Och då tänker jag också så här, ja, men vad hade man gjort? Eller det är väl inte så att man går omkring och förväntar sig att någon ska spela in ett telefonsamtal som man blir helt paff av. Man får också inte glömma att det här är personer som har legal teams. Vad fan heter det på svenska? De har liksom lagskydd. De har ju advokater
juridik.
Som jobbar juridik.
Avdelning.
Exakt, i sina hus typ, där det sitter folk 24-7 och bara ser till att copyright, fixa den där, las ut en paparazzi som har blivit slagen. Alltså, det är ju konsekvent. Mm. Så jag menar, naturligtvis fick hon ju rådet av någon att säga så.
Mm.
Att säga, nej, jag har inte sagt det.
Mm, verkligen.
Det är inte så konstigt.
Nej,
det är så jävla orimligt.
Mm. Ja, och som grädde på moset nu då, det som har hänt är väl att när Taylor Swift var 15 år gammal så signade hon sitt första skivkontrakt. Alltså, obs, när man är 15 år, jag menar, jag signade mitt första tv-kontrakt när jag var 19.
Mm.
När jag var 19 hade jag inte sinnesnärvaro nog och tycka att ett halvårs karenstid var för mycket.
Mm.
Det är alltså, karenstid innebär att man är bunden till en kanal. Du får inga jobb av kanalen. De kommer inte betala dig på något sätt.
Nej.
Men du får inte heller lov att jobba med någon annan.
Nej.
Så du är låst och du får inte in några pengar. Och jag tror att jag förhandlade ner det från ett år till ett halvår. Och jag tänkte att, men det är väl så den här världen är. Mm. Det är så det funkar att jobba. Och det har jag insett efteråt att det är absolut inte så det funkar. Men man vet inte, för att man är ung. Och då var jag 19. Här var hon alltså typ mid-teen. Hon var 15 år gammal när hon signade sitt första kontrakt. Och i det kontraktet så står det att hon inte äger rätten till sin musik.
Exakt, vilket är en väldigt lätt sak att, att säga till en 15-åring kanske.
Oh ja, och att, även om hon säger att jag skulle vilja äga det, då kommer de bara, nej.
Nej, Lisa, man gör inte så.
Då kan du signa med någon annan.
Exakt,
ingen annan kommer vilja ha dig.
Nej, för hon vill ju bara släppa sin musik, högst troligt.
Det är oetablerad, ingen visste vem hon var då. Det var ju en jättemöjlighet för henne såklart.
Och då är det också så här, det här är inte jättemånga år sedan, för hon är inte så gammal, hon är född 89, så att det är inte så många år sedan. Folk gjorde så här på 90-talet också, de gjorde så med Toni Braxton som hade en av 90-talets största hits, fick inga pengar, TLC, fick inte heller några pengar. Nej. Och försökte bråka med sin manager, det gick inte. Det enda som hände, eftersom managern ofta sitter med makten, är att de här kvinnorna, i takt med att tiden går, börjar bli... folk börjar betrakta dem som has-beens, som desperata, som galna, som gör saker för, gud, kan inte hon fatta att hon inte är känd längre? Mm. Det är den, alltså nu är Taylor på en helt annan global nivå, så att jag har väldigt svårt att se att det ska hända. Men samtidigt händer det inte, alltså det händer TLC. Mm. Så
Och det,
vi vet
den
ju
mängd...
sexismen verkligen har makt. Det kan göra saker.
Och att Taylor är sånt konstant objekt för hån. Hon är en av världens bästa låtskrivare. Hon är en av dem som tjänar absolut mest på, inte bara att hon skriver låtar till sig själv, utan hon skriver låtar till andra. Hon är så fruktansvärt jävla framgångsrik. Hon är en sån jävla hitmaskin. Men hon äger inte rätten till det hon producerar. Nej. Och det är ett problem. För det som är det största av alla problem nu är att han som ägde det här bolaget som Taylor signade med, han har sålt alla Taylors verk till en viss Scooter Brown. Och har man då, som jag, sett Never Say Never, som är dokumentären om hur Justin Bieber upptäcktes, så vet man att Scooter Brown var den som upptäckte Justin Bieber. Scooter Brown är även manager till Kanye West och Kim Kardashian. Mm. Scooter Brown är den som tyckte att det var en bra idé att banda Taylor på telefon för att kunna hålla det emot henne. Scooter Brown är i allra högsta grad delaktig i den aktiva mobbningen av Taylor Swift. Och nu har han köpt allt hon, alltså hennes livsdiskografi. Hon har släppt 6 album som hon var knuten till det här bolaget med 6 skivor.
Yes.
Så det albumet som kommer nu i augusti kommer vara hennes första där hon får lov att vara på ett annat bolag. Men han äger alltså allt hon någonsin har producerat och släppt. Och hon kan inte... Hon kan inte göra någonting åt att hennes mobbare äger det. Det är så jävla det gör mig så fruktansvärt arg. Och det gör mig så fruktansvärt arg att det här inte är ovanligt. Mm. Att kvinnor skapar grejer, men att de inte har makt över det själva. Över att det alltid kommer sitta någon jävla snubbe och tjäna pengar på kvinnors verk.
Och att det sker så tydligt i på en så stor global scen.
Ingen och det tillåts tycker, fortgå. Det,
ja, absolut. Och att ingen tänkte, hon är 15.
Nej.
Hur kan man skriva ett 6-årigt eller 6-albums kontrakt med en 15-åring? Mm. Det är helt orimligt. Och jag menar, det är ju också jag som tycker det. Vissa är lite mer liberala och så här, det ska man väl kunna göra. Absolut. Mm. Men då kan man inte ha lagar som tillåter det här att hända. Mm. För att det är hemskt. Mm. Det är inte okej. Och då får ju han, antar jag, göra lite vad han vill. Mm. För att han är känd som en av världens största rövhål. Mm. Alltså han är ökänd bland människor för att han är en otroligt framgångsrik manager. Uppenbarligen med tanke på hans klienter. Vad sa du? Kim Kanye, Ariana Grande.
Ariana Grande har dock avföljt honom på Instagram.
Ja, och det, tacka fan för det. Mm. Det är så bra att hon då kan använda sin enorma globala makt för att hon har också en katalog. Hon har också en katalog. Du säger, men då drar vi. Då drar vi som har den makten. Mm. Och så får du bara sälja tillbaka den där skiten, gubbjävel.
Alltså det är någonting som jag störde mig som fan på i skolan när man typ påpekade att hallå, typ alla historiska personer vi lär oss om är män.
Mm.
Och man bara så här, det kan... Alltså om vi är ungefär 50-50, det kan rent liksom rimligt, det kan inte bara ha varit snubbar som har kommit på saker. Visst, män har suttit i en annan position, att vara kreativa, att utbilda sig etc. Men det är inte möjligt att alla som har stått för de viktigaste uppfinningarna i historien har varit män. Och då får man tillbaka att säga, jo, det är, hade det varit kvinnor hade vi ju lärt oss om dem.
Exakt.
Men det är ju faktiskt en lögn. För att det finns ju så ohyggligt många kvinnor som har kommit på saker, som har upptäckt saker, som kanske säger att det är en man och en kvinna, vetenskapspersoner som har varit gifta.
Mm-hmm.
Om de tillsammans har upptäckt någonting eller om de säger att kvinnan har upptäckt någonting, då är det mannen som har fått cred för det.
Yes.
Och vi har ju lite exempel på det idag.
Dagen till ära ska vi alltså prata om de här kvinnorna som gjorde gigantiska saker för världen. Mm. Som fortfarande är svåra att hitta information om på många sätt. Jag försökte leta på svenska. Det var ett jävla äventyr. Då har man liksom en tre rader lång Wikipedia-sida ungefär, där det är så här: hon var gift med den här gubben. Man bara, men vad bra, kanske är dags att, kanske är dags att fixa det. Liksom. Vet du hur många män som har vunnit Nobelpris?
Många män. Hur länge har Nobelpriset delats ut?
1901. Ja.
118 år. Och hur många pris delas ut? Det är fysik, litteratur, fredspriset.
Ekonomi också.
Ekonomi.
Ja, om inte det är fristående från det. Men dra till med en gissning då.
Min snabba huvudräkning går inte så snabbt just nu.
Nej,
men,
nej,
300.
Nej, det är 904 män som har vunnit. 908 med de som har vunnit två gånger. Varav kvinnor då. Då var det 51 kvinnor som har vunnit Nobelpriset. 52 gånger, för att Marie Curie vann två gånger. Den statistiken är ett skämt. Mm. Det är helt bisarrt.
Det blir liksom ännu mer av ett skämt när man läser på om framstående vetenskapskvinnor och hur de aktivt har uteslutits av Nobelkommittén. Jag kan inte sluta hitta exempel på kvinnor som har upptäckt någonting som aldrig har fått... deras namn fick inte ens stå på typ rapport.
Nej.
Utan att det fick de inte vara med på, och det kan vara i grupper om tre.
Yes.
Ofta är det två män och en kvinna. Mm. Och de två männen tilldelas Nobels jävla pris.
Och det fina då är att gränsen för hur många som får dela på ett Nobelpris är tre.
Ja.
Så att då hade man mycket rimligt också kunna slänga in den här kvinnan. Mm. Istället för att typ ta en annan man om man vill ha tre. Vilket också så här, det här är statistik som ligger uppe på Nobel, liksom Nobelorganisationens hemsida. Jag bara, what the fuck? Mm. Hur kan inte ni göra någonting mer för att ändra det här?
Mm.
För att det var länge sedan ändå, det är många år sedan som vi började sniffa att någonting stämmer inte med representationer av kvinnor i vetenskaper. Mm. Det går inte ihop, det är helt omöjligt. Och några av de här historierna som vi har grävt fram är, de är så vidriga. Ja. Vidriga.
Ska vi börja med att snacka lite om Rosalind Franklin?
Yes.
För att hon är jävligt häftig.
Ja.
1951 så var hon med och upptäckte någonting som heter dubbelhelix. Ja. Det här är ju en värld som vi är otroligt obevandrade i. Vetenskapens värld.
Det här är, vi befinner oss nu i kemins värld, för att vara exakt. Mm. Det är där hon alltså hittar den här dubbelhelixen, som är ett gigantiskt bidrag till hur man räknar ut hur DNA-molekyler är uppbyggda. Det är en big deal.
Mm. Det finns alltså en, enligt det här som jag läser rakt av från, det finns två typer av DNA. Det finns en torr A-form och så finns det en blöt B-form. Och det här upptäckte hon tillsammans med hennes student, för hon var en research associate,
någon som hon forskar med.
Okay, ja.
Då är de nog på samma nivå.
De har då alltså fått en bild på det här, alltså en röntgenbild på det här på något sätt, och att den har varit totalt avgörande och liksom blivit känd för att det är liksom den första bilden där man kan liksom identifiera en struktur av ett DNA.
Mm.
Sen då var det en kollega till henne som heter Maurice Wilkins som visade det här fotot som kallas för Photo 51 till två andra vetenskapsmän som heter James Watson och Francis Crick, utan då att de hade Rosalind Franklins tillstånd att göra det här.
Hon visste inte om det.
Hon visste inte om det, och de två använde dessa upptäckter som bas i deras liksom DNA-forskning och vann då ett Nobelpris för detta 1962, alltså 4 år efter att Rosalind Franklin hade dött.
Exakt, och då får man ju inte heller ge Nobelpriset liksom i postmortum i efterskott, höll jag på att säga. Utan hon blev utan.
Mm.
Hon är fortfarande utan.
Hon vände ju sig i sin grav.
Ja.
Det hade jag gjort.
Ja, det hade jag också gjort. När man vet att det är en sån upptäckt som har förändrat mänskligheten på många sätt. Mm. Det har förändrat hur vi kan vårda våra sjuka. Vilket är enormt. Mm. Enormt. Och att de tog det här då utan tillåtelse. Jag läste lite, det var lite motstridiga uppgifter om det här, hur det gick till. Mm. Så vissa källor sa att ja, men det här var att de bara liksom tog det från henne på något sätt. Någon annan källa sa att det var en en av dem där gick på hennes föreläsning. Ja. Och var så här, gud, det här är ju fett tråkigt. Och sen använde det efteråt. Mm. Så jävla sorgligt.
Någon som jag fascineras väldigt mycket av är på 30-talet så upptäckte en kvinna som heter Lise Meitner fission?
Yes, fission. Det är motsatsen till fusion. Exakt. Som är att man sätter ihop två saker. Fission är alltså att man delar.
Det är kärnfysik. Det är liksom kärnkraft.
Kärnklyvning.
Exakt. Den det. Lilla energin som uppstår när man klyver atomer. Mm. Och det här var då var kom hon ifrån? Nu måste jag läsa innantill här.
Hon var från Österrike.
Just det.
Yes. Men tyvärr så var hon av judiskt ursprung.
Ja.
Och var tvungen att fly från landet.
Och inom parentes, kvinna. Mm. Och det här var ju då skäl nog att utesluta henne ur gruppen som vann ett Nobelpris för hennes upptäckt. Hon upptäckte ju fissionen. Det är liksom, det var det. Jag försökte så här bara, men kan vi få lite mer detaljerat? Vad har hon? Nej, alltså det är det. Hon ligger bakom kärnkraften.
Ja, exakt. Alltså hon jobbade med fysik då och gjorde research på uranium. Uh-huh. Och då hade hon en labbpartner då, Otto Hahn. Uh-huh. Det här var på tidigt 40-tal. Så att,
han var kemist.
Exakt. Uh-huh. Och sen så, när hon var tvungen att fly så sket sig allting för att då flyttade hon till Sverige. Mm. Medan han då fick Nobelpriset.
Han var ju också väldigt lojal till nazisterna.
Mm. Vilket också är jättehärligt, jättefräscht. En härlig liten detalj bara att slänga in sådär.
Så han gav inte heller henne.
Nej, det är det sjuka.
För att han har vägrat att ge henne cred för det här, trots att det finns brev mellan dem som visar att de tillsammans upptäckte det.
Hon var känd som atombombens moder. Mm. En sak som hon enligt källor avskydde, för hon vägrade jobba med atombomben. Mm. Det var, de upptäckte att det kunde användas som ett vapen och bjöd in henne och sa att kan inte du komma hit och jobba med oss? Och hon sa, jag tänker inte jobba med någon bomb. Mm. Så det är ändå, ja, she did something great, men snubbarna tog det till någonting riktigt vidrigt. Mm. För det är ju det värsta vapnet som vi har nästan.
Mm. Och Berkeley Nuclear Research Center, de kallar den här historien om liksom hennes öde one of the most glaring examples of women's scientific achievement overlooked by the Nobel Committee.
Det är så burn.
Ja, det är så jävla burn.
Det är så burn.
Vad är det med den jävla Nobelkommittén? Nobel har ju alltid varit något man varit lite stolt över som svensk. Att säga, wow, vilket coolt pris vi delar ut. Men hallå, sluta hata kvinnor! Vi har ju en som heter, förlåt om jag säger fel, men Chen Xiongwu. Mm-hmm. Kan det uttalas så kanske?
Yes.
Hon jobbade också med atombomber. Och hon tillsammans med två män som hette Dr. Zhong Daoli och Dr. Chen Ningyang. Tre doktorer alltså som... det här är alltså ord på engelska som jag inte vet hur man översätter, för jag har för lite kunskap om vad de faktiskt betyder. Men she overthrew a law of symmetry in physics called the principle of conservation of parity. Och Wu, vilket då är kvinnan vi pratar om, observed that there is a preferred direction of emission which disproved what was then a widely accepted law of nature. Alltså hon har alltså motbevisat något som man i alla år har trott har varit en naturlag.
Naturlag bara, som nej. Ja, naturlag som typ gravitationen.
Exakt.
Det är en naturlag. Du kan alltså du kan motverka den, men naturen it will.
Det kommer slå dig i ansiktet.
Ja, nej men verkligen. Så det var en sån typ av naturlag som hon totalt rev upp och sa, det är tvärtom.
Mm. Och 57 fick de här två männen Nobelpriset för deras liksom genomslag och deras fantastiska upptäckt. Men Wu var helt enkelt utesluten ur den gruppen. Ja. Trots att hon var med och spelade en stor roll i den upptäckten.
Mm.
Alltså, vad i helvete.
Nej men det är så jävla bizarrt.
Sen har vi en annan som heter Nettie M. Stevens, som i korta drag upptäckte att i manliga könsceller så finns det en X-kromosom och en Y-kromosom. Medan i kvinnliga könsceller så är det XX. Och att hon då upptäckte att det är det som avgör könet på barnet vid en graviditet. Sen fanns det en annan man. Han hette Edmund Beecher Wilson. Och han kom självständigt visserligen fram till samma slutsats i samma tidsperiod som hon gjorde det. Men de var ju två självständiga forskare. Det som hände dock var att han skickade in den här upptäckten till The Journal of Experimental Zoology.
Experimentell zoologi.
Exakt, yep. Uttalar man det så? Ja. Han skickade in det här 10 dagar innan hon skickade in sitt. Och han skrev då med en liten fotnot i sin rapport om att han var medveten om att Nettie M. Stevens hade upptäckt detta. Så han hade ju uppenbarligen läst om hennes upptäckter någonstans och att de bekräftade hans. De var ju självständiga, båda två. Men grejen är att han har ju fått extremt mycket recognition för det här. Och hon hade inte så mycket recognition innan. Och eftersom hon dog 1912 och det här went down i tidigt 1900-tal så fick hon inte heller någon recognition efteråt.
Nej.
Och det är ju ganska sorgligt.
Det är fruktansvärt sorgligt. Det är så mycket arbete som man har lagt ner på det.
Ja.
Det är verkligen helt, helt jävla bisarrt.
Och det är sånt som vi tar för givet idag. Så vi vet att i könsceller så finns det antingen XY-kromosomer eller XX. Och det är beroende på vilket liksom biologiskt kön man har.
Det är vetenskap för oss idag. Det är någonting som man bara vet. Det är helt sjukt att komma på den grejen och inte få någon cred för det. Det finns ju flera grejer som är så här superuppenbara som har också uppfunnits av en kvinna. Bland annat vindrutetorkaren. Som uppfanns av Mary Anderson, som kom på den här idén när hon åkte bil i snön och bara, men det vore väl en bra grej liksom.
Det tänker man ju, vindrutetorkaren vill man ju ska ha funnits så länge bilen har funnits.
Ja, men precis. Men det här, det kopplar faktiskt lite till när bilproduktionen tog igång ordentligt. För det här var tidigt 1900-tal som försökte sälja den här uppfinningen. När hon hade fått patentet 1903, alla bangade. Sen kommer 50- och 60-talet när bilindustrin bara, tjena, tjena, nu kör vi. Och då plockar alltså företag upp idén. Patentet har ju också gått ut. Så att så de kunde inte göra något åt det. Så istället är det då en uppfinnare som heter Robert Kearns som fick cred för den här idén. Så att man har liksom inte ens posthumously sagt att det var hon ändå. Vilket är så himla sjukt. Och det är samma sak med papperspåsar. Med fyrkantig botten. Som
en
det var
platt botten.
Exakt, precis. Den är platt botten. Och den, en vanlig jävla Coop-kasse som alla papppåsar ser ut på det här sättet. Och gör de inte det, då är de dumma i huvudet. Nej, men då är det typ en liten presentgrej liksom, som man bara viker ihop. Hon jobbade i en fabrik som tillverkade sådana papperspåsar. Och hon upptäckte till slut att det var enklare att packa i påsar som hade den här typen av botten. Så hon fixade, hon gjorde en modell av en maskin så att den skulle liksom kunna massproducera det här. Och enligt då National Women's History Museum i USA tog hon den här trämodellen av maskinen till Boston. Hon skulle gjuta den i järn, för att så brukar man göra, inte nu för tiden, man gjuter inte i järn så, men man kan gjuta in metall för att det här är en modell av någonting som ska bli en maskin. Och när hon kom fram och skulle söka då patentet så hade en snubbe tagit det från henne. Så han hade kommit före.
Och hur hade han fått tag på det då?
Han hade, det är lite oklart exakt hur han gjorde. Jag tror att han var på själva fabriken som tillverkade det, så att någonstans i processen kom han in och såg det här. Och det var då han rippade den grejen rakt av.
Jag har läst att hon tog med den här maskinen till en affär i närheten för att liksom så här se, utveckla den, liksom se den i arbete, vad kan hon förbättra och så. Och då var det en man som heter Charles Anen då, som kom förbi den här affären för att kolla in maskinen. Och när hon då lite senare skulle söka patent för att hon hade utvecklat den här, då blev hennes ansökan avslagen för att de hade redan gett patent till Einan.
Till den här jävla snubben då.
Ja.
Men till skillnad från många andra historier så hade fortfarande Knight då möjligheten att dra det här fallet inför rätta, vilket hon gjorde. där den här gubbens försvar var att ingen kvinna kan uppfinna en så innovativ maskin. Knight vann fallet och fick patentet till slut.
Boom.
Boom.
Fan vad gött. Det är lite upplyftande ändå.
Ja, det är lite upplyftande, men vi ska ner i skiten igen alltså. För här kommer min favorituppfinning som någon bara har blatantly tagit rakt av. Mm. Och det här gäller alltså Monopol.
Mm-hmm.
Brädspelet Monopol uppfanns av en kvinna 1902. Har jag hittat siffror på.
Ja.
Spännande instickare. Siffror, det är inte en konsekvent detalj. Det är olika nästan överallt. Det var 1937, det var 1938. Mm.
Så att, 1903 står det här i sidan jag är inne på.
Ja, men det var då hon sökte patentet. Så att hon skapade den 1902.
Okay,
hon skapade den, när hon gjorde det så hette det The Landlord's Game, som är hyresvärdens spel.
Det var ju en liten peak.
Exakt.
Till de stora... Kan man kalla det för monopolitärerna? Nej, förmodligen inte. Men de som satt på extremt mycket pengar, de som hade monopol, över marknaden helt enkelt.
Precis. Så det var så hon tänkte då, att det här är en liten knäpp på näsan åt dem, era dumma jävlar.
En protest.
Ja, men precis, en protest. Och så började den spridas, men den spreds inte så långt, utan det var ganska små kretsar. Mm. Det var liksom ganska nischat vilka människor som började spela det här.
Mm. Hon tjänade ju ungefär, alltså... i rough slängar $500 på det här spelet.
Mm. Ja, men det är härligt. Mm. Det kommer en till siffra där om en stund. Mm. Den kommer vi njuta av. Mm. För när det började ta fart, då kom en gubbe och tog copyright på en egen version som han då kallade Monopoly, Monopol. Det var en lite förfinad version, så att den var lite enklare att spela, lite mer kommersiell kan man väl säga. Mm. Så att han fick det patentet på den. Sen säljer han spelet till Parker Brothers. Philips försvinner helt ur historien.
Mm.
För någon gång på 30-talet, då börjar de också beskriva det här som en American dream. Hur den här mannen har tagit sig från ingenting. Och så kom han på ett brädspel och sen tjänade han miljoner.
Miljoner dollar då.
Miljoner alltså, dollar.
Det är liksom inte ens svenska miljoner, utan det är gånger sju.
Gånger väldigt mycket pengar. Och tänk också att det här är mycket pengar på den tiden. För att det är ju enorm, det har ju varit enorm inflation sedan dess. Så att pengar betyder mycket mer. Att en krona var ju, jag vet inte om det är liksom 50-lapp eller någonting. Men jag läste siffror på mellan 13 och 15 miljoner som de tjänade.
Ja.
Det här företaget då som sålde grejerna, medan snubben blev... ja, rik och berömd som han som upptäckte det. Och sen var det inte förrän 70-talet som de fattade hur det låg till.
Mm.
Och då fick hon tillbaka. Alltså, ingen cred, för att det är ju ingen som vet det. Mm. Jag känner till Parker Brothers.
Mm.
Det är bara för att jag har haft Monopol hemma i 10 000 år. Så det är inte så konstigt. Men ja, hennes namn har ju varit helt bortsopat från spelplanen.
Mm. Sen har vi också det högst intressanta fallet av paret Margaret och Walter Kane. Ja, de då i alla fall, så här var det. Margaret var konstnär. Jag tror de båda var säkert konstnärer. Mm. Men hon målade tavlor som blev omåttligt populära på 60-talet, som kallades The Big Eyed Waifs. Och hennes man, som då hette Walter, han övertalade henne att de skulle tjäna mer pengar på de här tavlorna om de satte hans namn som... liksom avsändare, som konstnär. Vilket jag kan fatta. Så många författarinnor genom tiderna som har använt pseudonym eller som har förkortat alltså J.K. Rowling som har tagit bort sina namn från deras verk för att de vet att man kommer inte få liksom recognition om det är ett kvinnonamn.
Pojkar kommer inte vilja läsa det här,
nej,
sa de då. Så hon la till och med till ett namn. Hon heter inte ens Kathleen, det är hennes mors namn.
Men hon, är inte det hennes mellannamn?
Kanske är. Kanske jag ljuger.
Ja, jag kanske har hittat på.
Okay.
What do I know? Saken är den att hon gick ju motvilligt med på det här, men för att hon var under hot. För han sa att han skulle döda henne och hennes dotter om hon någonsin berättade att det var så här det hade gått till.
Mm.
1970 så har hon skilt sig från sin man och berättar om det här i en intervju. Och hon bjuder in Walter att göra liksom en live-målningstävling för att faktiskt bevisa att hon var konstnären bakom. Varpå han inte ens bemöda sig med att svara.
Är så sassy.
Ja. Så 1986 så går hon upp i rätten med det här, för att han har ju uppenbarligen fått alla pengar och hon har gjort allt jobb. Och hon då berättar att hon har gått med på det här för att hon har varit under hot. Hon har känt sig rädd och därför sätter hon sig inför liksom jurygruppen och målar i 53 minuter ett av sina liksom världskända porträtt, eller vad kallar
man det? Vad heter de? The Big Eyed Waves? Waves.
Ja, The Big Eyed Waves. Alltså det här är alltså
det
bilder
betyder hittebarn.
Av, ja, det är barn, yes. Eller det ser i alla fall ut som barn och de har så jättestora ögon. Ja. Det är ju liksom, Tim Burton har ju inspirerats av det här.
Det ser man.
Och hon sätter sig ner, målar en liten pojke med de här igenkänneliga ögonen, helt
ja,
enkelt.
Exakt.
Och det här är ju alltså då bevismaterial nummer 224.
Nej, för fan i helvete.
Och förmodligen hennes kanske största artistiska vinst då, för då kunde hon ju bevisa att det faktiskt var hon som var konstnären bakom.
Shit, vad sjukt. Mitt namn på Margaret, hon heter Kun. Mm-hmm. Där är jag väldigt osäker på vad det är för förstavning. Och här var också lite motstridig information. Det var mycket om hennes man, men mindre om henne. Så ta det med en nypa salt. Men vi kör. Det här är alltså en psykolog. Filosofiedoktor heter det så? Filosofiedoktor.
Ja.
Och professor i USA på 40-talet, vilket är en big deal att vara professor på USA. Mm. På USA. I USA.
På USA.
På USA. På USA på 40-talet. Mm. Det är en stor, stor, stor grej. Har man sett Mona Lisas... Ja, har man sett Mona Lisas leende så tror jag att den utspelar sig kanske 50-tal någonting. Med Julia Roberts som kommer och ska lära ut konst och folk bara, gud, en kvinna kan väl inte lära ut. Så det här var ju liksom en boss-ass bitch när hon började. Och hon gjorde experiment med apor och det hon studerade var anknytningen mellan barnen och mamman. Anknytning är det man känner till nära familj. Och hur man reagerar på det, hur bra man får en anknytning påverkar sen också hela livet hur man är med andra människor, vilken trygghet man har. Det är en grundläggande princip i psykologin. Det är liksom en av de första grejerna man gör. Det är jävla coolt. Hon testade alltså att prova exponera olika typer av mammor för att se vad det var som var viktigast liksom. Och om ens en mamma var viktig eller vad var det liksom som påverkade egentligen. Som gav de fick en mamma-apa med ståltråd och en flaska mjölk och en som var mjuk och som inte hade flaska. Och så såg hon liksom vad händer med aporna under tiden. De med ståltrådsmamman mådde inte bra. Mm. De visade tecken på att må riktigt jävla rövigt.
Det står så i rapporten, eller hur?
Det står så i rapporten.
Ja, de mår riktigt jävla rövigt.
det här är fackspråk. Jag förstår om ni inte förstår det, men here we go. Det var liksom en helt annan grej jämfört med de andra aporna som var helt normala och levde tillsammans med resten av aporna och mådde bra. Hon är också en sån vars man då har fått hela credden. Hon finns ingenstans. Och här hittar jag också motstridiga uppgifter. Det var väldigt mycket motstridigt här. Där det var så att vissa då beskrev det som att ja, men hon jobbade ju under honom. Men om det var hon som gjorde jobbet, I don't know, men man kanske gör så. Men jag tyckte det var helt sjukt. Någon sida beskrev det som att man antog att hennes position var sekundär. Ja. Det tror jag ju lite mer på kanske.
Och också, det finns ju också en uppsjö av exempel på när kvinnor har varit först med någonting eller har varit bäst på någonting. Men att man alltid blir reducerad till att vara den kvinnliga. Som sista exempel kanske, det är ju inte ett exempel, men ska jag bara referera till mig själv?
Ja, gör det.
Så med undantag av PewDiePie, men jag tycker han går in i kategorin gamer, i alla fall när det här begav sig på YouTube, så var han mer en gamer än vad han var en vloggare. Jag var en videobloggare och jag var under ett par år den största videobloggskanalen på YouTube i Norden. Och det här var också så här, när man skulle vara med i typ intervjuer eller på tv, Nyhetsmorgon, Malou efter 10, då fick man alltid så här fråga, man fick alltid definiera innan i någon förintervju eller under intervjun liksom att så här, men hur stor kanal har du egentligen? Hur många följare har du? Och man bara, men jag har så många följare, men jag har den största vloggkanalen i Norden. Jag är den största vloggaren i Norden.
Yes.
Men sen när man blir presenterad, lik förbannat, så säger de alltid, här har vi alltså Clara Henry som är den största kvinnliga videobloggaren i Norden.
Mm.
Och man bara, ajamän, det stämmer bra, men jag är även störst av alla. Så det kan ni gott säga, tack för mig. Typ. Och att man alltid blir, man representerar sitt kvinnliga skrå på något sätt.
Mm.
Men man kan aldrig representera människan.
Nej,
och att det är så förbannat jävla uttröttande.
Man kan inte representera antingen då vetenskap eller bara vad man har åstadkommit.
Mm.
Det finns liksom inte.
Mm.
Det är bara för att slänga in en grej som jag tänker att du kanske kommer gilla.
Ja.
Vet du vem Trottula av Trottula av Salermo? Hon har jättemånga olika namn.
Hon var som Draculas.
Ja, men hon är så här, Trottula av Salermo, Trottula Platearis, Trotta, Trockta eller bara Trottula. Det här är hon som är känd som världens första gynekolog.
Jaha.
Yes. Ungefär på 1050-talet var hon det. Och var en av de första som formulerade att man skulle behöva en särskild typ av vård för kvinnor.
Ah.
Inte bara en generell vård. Ger det några århundraden, då ska man ju översätta. Och då väljer man ett maskulint namn istället.
Vadå översätta?
Översätta de här texterna som hon hade skrivit. Och då väljer man ett annat namn.
Varför det?
Ja, för att det är sexistiska jävla as.
Men vadå, alltså att de låtsas som att det är ett nummer som har skrivit det?
Japp.
Varför det?
Nej, för att det var väl standard då.
Stupid,
så det är helt sjukt. Hon skrev alltså stora verk.
Mm.
Genom att stödja användandet av opiater till födande kvinnor för att lindra smärta.
Mm.
Alltså, bara att hon hade ett fokus på att lindra smärta.
Mm.
Nej, snubbe.
Ja, det sista jag vill säga om det här är att har man Twitter så tycker jag att man ska gå in och följa ett konto som heter Kvinnohistoria. För de lägger varje dag, alla dagar om året tror jag i alla fall, ut tweets om vad som har hänt just det här datumet för si och så många år sedan. Och jag har lärt mig skitmycket och jag blir inspirerad, och där får man ju läsa om kvinnor som inte har fått cred för sina uppfinningar. Man får läsa om kvinnor som var först med saker, men man får också läsa om liksom det här fantastiska i att det här datumet, det här året, så blev den första kvinnan antagen till det här, eller här så flög den första kvinnan över Atlanten.
Mm-hmm.
Och det är så jävla inspirerande, och det är fan våran jävla plikt att lära oss mer om vad kvinnor har åstadkommit genom tiderna, för att de får inte plats i historieböckerna just av den enkla anledningen att de har varit kvinnor.
Och man måste förstå var man kommer ifrån för att förstå var man är på väg.
Visst.
Så folk som tycker att, men gud, ni har det väl så himla bra. Nej, vet du vad? Det kommer nog ta ett ganska bra tag innan det blir bra.
Mm.
Det kommer säkert ta hundratals år kanske. Mm. För det är ju på precis samma sätt som det här giftet har spridit sig i vår civilisation nu. Det här är inte någonting nytt. Och det är verkligen inte någonting som bara har hänt, utan det är ju folk som faktiskt har, alltså suffragetterna som har faktiskt gjort någonting åt det.
Mm.
Det är väldigt, väldigt viktigt, för jag vet också att det är så otroligt lätt att missa den historien. Mm. Jag tror att de finns på Instagram också.
Ja, det kanske finns.
Ja, jag tror det.
Alltså Gustav, mitt moment of the week den här veckan. Det är nästan så jag skäms lite. Men jag har varit så svag för att jag i helgen blev så ofattbart full.
Vad är det jag hör?
Jag vet inte riktigt. Och jag vill ändå hävda att jag är en person som inte blir full. Jag kan bli lite rund under fötterna. Jag kan bli lite rolig. Jag kan bli lite mer extrovert kanske.
Mm.
Men full, nej, det blir jag inte. Med undantag av i lördags.
Ja, men det, alltså, för att beskriva dig från en annans perspektiv, det är verkligen sant. Klara är inte en sån människa som typ tror att hon är lugn, och själva verket dansar hon på högtalarna och kräks på baren och bara, ja, men jag kräktes inte lika mycket som förra veckan.
Jag har aldrig kräkts på fyllan, Gustav.
Nej, just det.
Jag har aldrig hänt. Förutom den gången jag blev drogad, men då var det inte med flit.
Den lilla gången, just
den lilla detaljen.
Och det kan väl vara rimligt då?
Ja. Mm. Och det är, inget, alltså jag, det är inte ingen shade mot folk som har kräkts på fyllan, för jag tänker att man lär sig nog saker av det också.
Girl.
Men jag har sån jävla självbehärskning. Jag vet precis när jag har druckit tillräckligt. Mm. Men i lördags så kom vi till en klubb. Vi var tre stycken i sällskapet. Vi mötte några där som vi kände och var bekanta med. Och vi märkte att så här, vi skulle behöva komma igång lite. För det är jävla bra drag här. Och det hade varit skönt att bara komma igång lite snabbt.
Mm, mm.
Så vi, tequila var en bra idé.
Ja, det var det.
Mm, det var, jag kan tänka mig. Då var det en jättebra idé. Och det är inte bara en, utan det är två tequila shots. Plus då att en bekant till mig kommer och bara, Klara, här är ett glas vin till dig. Och jag bara, va? Tack.
Ska jag?
Och någon annan bara, Klara, får jag bjuda på en drink? Och jag bara, ja men självklart. Står jag där med en drink i ena handen, ett glas vin i andra handen. Och en tredje person, som är hon som arrangerar hela klubben, kommer och bara, men vad fan, är ni här? Varför sa ni inget? Jag vill inte att ni ska betala inträde. Jag går och fixar drink till er. Så är vi jämnt ute. Så jag har alltså jag kan liksom inte hålla alla glas.
Nej.
Jag får ställa ifrån mig ett glas, för att jag har så mycket att dricka. Och blir stressad av det här, så jag börjar hälla i mig. Och här någonstans så blir jag väldigt full. Och jag märker att jag är väldigt full för att jag sluddrar. För att Fille kommer och frågar, Klara, hur mår du? Och jag säger, jag mår bra, men jag tror jag är lite full. Jag vet inte vad klockan var när jag kom i säng.
Nej.
6 på morgonen.
Åh jävla, du fortsatte också.
Ja, vi gick och badade såklart. Jag var inte i vattnet när jag var jättefull. Jag tittade på.
Ja.
Men jag kom i säng extremt sent. Och jag har varit så bakis. Alltså, obs. Det här är flera dagar sedan. Det här var i lördags. Ja. Jag är fortfarande bakis.
Ja, det är helt sjukt.
Är det här the curse of getting old?
Det kan vara. Det kan vara det. Men jag tänker också att någon gång, undantaget bekräftar regeln.
Ja.
Tycker du att sånt, är det jobbigt att erkänna det för mig att du har gjort en sån sak?
Jag tycker det är jobbigt att erkänna generellt att jag har gjort en sån sak.
Jag trodde att det handlade om mig, men det gjorde det ju verkligen inte. Här trodde jag att jag hade betydelse. Nej, men för jag vet att vissa människor tycker det. Att de tror att jag går omkring och så här...
Du dömer för att du är nykter,
exakt,
eller?
Exakt, precis. Och man bara, nej, det är inte så att jag dömer. Jag kommer inte döma dig heller. Men så här, till slut så har man utvecklat en viss toleransnivå för... Ja, men okej, jag vet att folk som är bakis kan antingen vara skitmysiga eller bara... så tråkiga, och då kan jag göra någonting bättre om min dag. Så att då kan jag vara lite så här, jag märker att du mår lite dåligt. Antingen då, vill du vara själv, ska jag vara kvar.
Mm.
Typ så. Mm. Men inte döma. Alltså det är väl klart som fan att man måste spåra någon gång. Har du inte gjort det? Hur gammal är du? 25?
Ja.
Ja, då får man spåra.
Jag tänker så mycket som du har spårat. Om du skulle döma mig, jävla.
Verkligen. Nej, men och folk... Jag tror inte folk som har känt mig på senaste känner till att jag har spårat så mycket.
Nej.
Så att det kanske är det, att de tror typ att jag är någon så här...
Ja, men det är väl därför jag skäms lite också, för att jag vill så bestämt hävda att jag är inte en person som spårar. Jag har inget intresse av att spåra. Jag har inte ens ett intresse av att bli full.
Men vadå, har du fått ett intresse nu då, sen den här gången?
Nej, absolut. Nej, inte. Jag vill aldrig mer dricka i mitt liv.
Då är det ju lugnt. Då är du ju kvar på en extremt neutral plats.
Ja.
Då är det lugnt.
Ja, tack. Det är skönt att du säger det.
Ja.
Jag lär av dina erfarenheter.
Skönt att någon kan göra det.
Vad har du för moment of the week?
Mitt moment of the week... Det är ganska trivialt, men det är en sån grej som jag ibland kan tycka är väldigt pinsam. Och det var när jag gick till Coop häromdagen och skulle köpa ett litet snack. Alltså jag skulle köpa sesamkakor.
Gustav måttar med fingrarna i luften. En decimeter ungefär.
Ja, ungefär. De är nog mindre än så.
Ja, jag tror
fan. De kostar kanske 6-7 kronor.
Ja. Du skulle gå till Coop för att köpa en sån.
Ja, men jag var på väg någonstans.
Okay,
alltså, okay. Så att jag sprang in på Coop. Okej, jag gick till Coop och sa, åh gud, jag vill verkligen se som kaka.
Du ligger hemma och bara, åh, se som kakor. Ska jag orka ta mig till Coop?
Inget annat. Nej, då gick jag dit. Och så jag brukar alltid välja snabbkassan. Det gjorde jag inte den här gången.
Nej.
Då väljer jag den riktiga kassan.
Åh nej.
Mm. Och vad har Gustav gjort då? Jo, då har han ju fört över alla sina pengar till ett sparkonto som är låst. Varenda krona.
Varför har du gjort det?
För att jag tror att jag lämnade kvar några hundralappar. För jag bara, men det kommer jag behöva. Det dras en räkning. Så jag står där med rumpan bar och bara, nej, jag kan inte köpa.
Jag kan inte köpa en liten sesamkaka för 6-7 kronor.
Alltså.
Nej.
Nej, men det är så.
Vad pinsamt.
Ja, men det är det. För att alltså, Jag vet inte om det här låter som någon slags klasshat, men jag tänker att så här, det är 6-7, fine om jag bara, alltså jag skulle köpa en tv och så kunde jag inte betala för den, fine. Men det här var liksom en liten sesamkaka.
Ja, och gud, och rättelse, jag menar självklart inte att så här, har man inga pengar och man står och man inte har råd, det är inte det som är pinsamt, givetvis. Nej. Jag menar mer, det pinsamma är att du har tabbat dig så jävla hårt att du har fått fördöver. Jag vet ju att du har det gott ställt, och där står du och liksom... Du bara, åh nej, alla mina pengar är på mitt sparkonto. Ja. Vad synd om mig. Ja. Det är väl den som är pinsam.
Ja, och kanske lite att jag liksom... att, ja, men jag hade inga kontanter heller.
Nej.
För att vem har det? Vem har kontanter? Så att då fick jag göra en liksom... men en walk of shame som just den dagen kändes lite jobbigt. Jag har inte så mycket skam kvar, men den dagen tyckte jag att fy fan vad jobbigt. För jag visste också att de här pengarna är låsta. Jag kommer inte kunna föra över dem på något bankdygn. Mm. Liksom. Jag bara... kul. Så det, då kände jag mig lite svag och lite frustrerad, för jag ville verkligen ha en sesamkaka och trodde verkligen att jag skulle kunna köpa en sesamkaka, men det kunde jag inte. Fruktansvärt.
Jobbigt.
Mm. Jättehemskt. Men det var allt.
Det var det.
Det var det lille. Som att man har tackat för någonting.
Ja.
Man, det var väl ingenting. Ja. Men så den responsen får vi inte av folk som lyssnar. Ni är ju supergulliga.
Ja, faktiskt jättegulliga. Det har mycket gött att säga.
Jättemycket gött att säga. Tack så jättemycket för det.
Ja, och tack Gustav för den här veckan.
Tack Klara.
Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi.
Hej då.
Puss, hej.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.